Guds frid och välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och i dagens program så ska jag tala lite om realpolitik, astronauter och himmelrikets kraft. Och det ska vi börja med nu. Innan jag kommer in på det jag ska tala om idag så ska jag säga någonting om det som kallas för realpolitik och idealpolitik, eller skillnaden mellan de som kallas för realister och idealister. Och du kanske känner till de här begreppen, du kanske förstår ungefär vad jag menar med dem. Men en idealist, det är alltså en person som följer ett slags ideal, som har ett ideal, som har inom politiken till exempel kanske är socialist eller kapitalist eller konservativ, någonting sådant. Och som följer det och som inordnar sitt liv och sina uttalanden och vilken politik man för och så vidare utifrån det. Säger att vi är socialister och vi är socialister, vi vill ha den här politiken, vi vill ha en större stat, vi vill ha mer reglering och så vidare. Eller vi är konservativa så vi vill ha den här typen av politik. Och det är inte politik jag ska prata om idag utan... Men lite om det här med att vara idealist eller realist. Och faran med att vara en idealist, det är ofta att man kan ses på som lite verklighetsfrämmande. Om man idag till exempel är en kommunist och så vet man inte att ja, men kommunismen den är inte så populär som den kanske en gång var. Eller man kanske är antirojalist men så har man ett väldigt populärt kungahus eller någonting sånt. Så är det svårt att förhålla sig till den värld som man befinner sig i. Och det kan leda till att man isoleras till exempel. Och inom politiken så talar man då också om de som kallas för realister och realpolitik. De människorna som verkligen vet hur världen ser ut och som förhåller sig till det. Som säger att ja, men... om vi ska få igenom vår politik, ja, då måste vi göra vissa kompromisser. Eller för att få makt så måste vi göra det som folket vill, ge folket det folket vill ha. Och just nu så är det här aktuellt, det är den här teknologin, de här strömningarna. Det här som är populärt i samhället och därför så förhåller vi oss till det. Och faran med de här realpolitikerna. De kallas ju också ofta för populister. Och det är att man förlorar sin ideologi mot populism. Alltså att man tänker på vad är det folket vill ha? Ja, men då ger vi dem det. Vill folket ha lägre skatter? Då ger vi dem lägre skatter. Vill de ha mer motorvägar? Ja, men då lovar vi att bygga fler motorvägar. Och så förhåller man sig till den här, ska vi säga lite enkla folkets vilja. Inte att folkets vilja är enkel, men man kan säga saker som kan låta väldigt bra och som kan bli populära utan att man tänker på konsekvenserna av det. Men, och det är ofta en strid då mellan idealister som ofta är de som står i oppositionsställning. Som framförallt de som har stått i opposition under väldigt lång tid, de kan vara väldigt idealistiska och säga väldigt radikala saker. Men så när de kommer i maktposition, ja, då måste de förhålla sig till den verkliga politiken. De måste förhålla sig till exempel en koalitionsregering där man måste samarbeta med andra. Man måste kompromissa och så vidare. Och så kanske man säger att ja, vi får lämna vårt ideal för en stund för att få genomfört någonting av det vi önskar. Som sagt, jag ska inte prata om politik. Men faran för de som är... realpolitiker eller realister, det är att man förlorar sin ideologi och att ingenting är fast, utan det handlar bara om att vara en opportunist, ta tillfällena som de kommer, säga det som folket vill höra och genomföra det som man ser här och nu. Och jag ska komma tillbaka till det här, men vi ska läsa några bibelverser. Jag ska börja med att läsa en vers ifrån Johannes evangeliums 17 kapitel. Det är ju då det som kallas för Jesu översteprästliga förbön. I Johannes kapitel 17. Och där säger Jesus så här bland annat när han talar om sina lärjungar och de som ska komma till tro genom deras ord ifrån den 14:e versen. Jesus ber, jag ber inte att du ska ta dem ut av världen utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Och här säger alltså Jesus att lärjungarna inte ska tas ut ur världen. De ska befinna sig i världen, men de ska bevaras från det onda som då är i världen. Och så säger han, de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Så det här är några människor som är i världen, men som inte tillhör världen. Och som uppvuxen i Maranata så var jag van vid det här begreppet och som också är en boktitel av Arne Imsen. I världen, men icke av världen. Och det är inte ordagrant det som står här, men det är tanken som finns här. Jesus ber inte att vi ska ta oss ut ur världen, men att vi ska befinna oss i världen samtidigt som vi inte är av världen, utan att vi tillhör då Gud. Och det kan man ju fråga sig vad det betyder, just det att tillhöra Gud samtidigt som man befinner sig i världen. Och det här är församlingens öde och utmaning. Hur ska man hantera den här paradoxen, de här motsättningarna som finns i att vara i världen men tillhöra en annan värld? Hur isolerad ska man vara? Eller om vi ska använda de här begreppen som jag sa här i början, hur idealistisk ska man vara? Alltså hur mycket ska vi liksom säga att nej, det här är principerna som vi som kristna fungerar efter. Vi viker oss inte ifrån de principerna. Och hur mycket realist ska man vara så att man säger nu är vi i en unik situation. Världen ser ut på det här sättet. Därför handlar vi på det sättet. Alltså i vissa saker så är vi ju helt klart realister. Ja, men det är ledigt i Sverige på lördagar och söndagar. Ja, men då placerar vi våra möten där. Eller andra saker som där vi anpassar oss efter den världen som vi befinner oss i, skulle man kunna säga. Och det där är ju en liten fråga, men det finns ju otroligt stora frågor för församlingen, för den troende, om hur man ska leva i den här världen. Och framförallt så är ju Jesus vårt exempel. Och de senaste veckorna så har jag gått igenom bergspredikan, eller rättare sagt saligprisningarna i bergspredikan. De finner vi ju i Matteus kapitel 5, och det är Jesus som säger de här saligprisningarna, som jag har sagt tidigare verkar så otroligt märkliga, just därför att de tar nästan inte hänsyn till hur det ser ut i den här världen och hur det verkar som att verkligheten är för alla människor som ser det. Han säger ju saliga de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Ja, det skulle man inte tro, men Jesus ser någonting som är bortom realpolitiken så att säga. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Och Jesus bryr sig inte om att de flesta skulle säga, men det är nästan inga ödmjuka som har ärvt jorden. Jo, men det är verkligheten. Och det är inte så att Jesus är i ett torn långt borta ifrån verkligheten och bygger sin filosofi liksom fjärmad ifrån den här världen, utan han är i position, han är där ibland människorna, han ser de som lider, han lider själv, han ser de som är fattiga och han är själv fattig, han ser de hemlösa och han säger människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Och det är från den positionen som han säger saliga de som skapar frid, saliga de som blir förföljda, saliga de barmhärtiga, saliga de renhjärtade och så vidare. Och det är speciellt för att Jesus vågar att vara en sån här, ska vi säga, idealist, även fast världen runt omkring honom verkligen inte ser ut att ens bryr sig om hans idealism. Han står för sanningen i en lögnaktig värld och han spelar inte det spelet som andra både spelar själva och också förväntar sig att han ska förhålla sig till. För att använda ett annat begrepp som jag hörde mycket under min uppväxt och under olika predikningar och så, så var han världsfrånvänd utan att vara verklighetsfrämmande. Och ett stort exempel på det här ifrån Jesu liv, om Matteus 5 handlar om Jesu undervisning, så kan man också se på Jesu liv. Och det kanske största exemplet på just det här, det är från Getsemane, dagen innan eller natten innan Jesus blir korsfäst. För att Jesus går ju då tillsammans med sina lärjungar ut i Getsemane för att be där, för att och för att vänta på de här soldaterna som ska komma och arrestera honom. Och så står det då att när soldaterna kommer för att hämta honom, så väljer Jesus dels att inte kalla på legioner av änglar för att hjälpa honom, och dels också så förväntar han sig att hans lärjungar inte ska gå till fysiskt angrepp på de som kommer för att ta honom. Det är liksom, alltså om man ska vara en revolutionär som påstår sig att vara en messias, så borde han ha använt antingen sina övernaturliga krafter eller i alla fall sina naturliga krafter. De människorna han hade runt sig, svärdet som de hade med sig, borde han ha använt för att bevara livet helt enkelt. Eller kanske till och med tillförskansa sig makt och en position. Men inte bara vägra Jesus göra det själv, utan när Simon Petrus hugger med det här svärdet och hugger örat av en av översteprästens tjänare, Bibeln säger att han heter Malkus, då helar Jesus Malkus. Så han vänder upp och ner på de här förväntningarna, han fungerar inte efter deras sätt, han lever inte i deras värld, han har någonting annat för ögonen, och han låter dem föra bort honom trots att han med ett enda ord kunde ha nedgjort dem. Det visar sig till och med när de kommer och säger vi söker efter Jesus, och han säger jag är, så faller soldaterna baklänges av bara det enkla, kraften i de enkla orden jag är. Men ändå låter Jesus dem föra bort honom, och sen så förs han då först till överste prästens hus där han förhörs, och sen till Pilatus. Och Pilatus, han är också en sån där person som förstår maktspelet och därigenom absolut inte förstår Jesus. För att Jesus, när han förs till honom, så står det i Johannes kapitel 18 och vers 33 att Pilatus gick tillbaka in i pretoriet, han lät kalla in Jesus och frågade, så du är judarnas kung? Och i det här så ligger det är mer än bara en fråga där Pilatus vill ha information. Vem är du? Är du judarnas kung? För att Jesus står ju där bunden, till dels också slagen, utan några soldater, utan någon vakt, utan någon hjälp. Han är ensam, han är svag, han är slagen och säger ingenting. Han är ingen maktmänniska som utnyttjar sin position för att vinna makt. Och därför så verkar det för Pilatus helt skrattretande att säga, så du är judarnas kung? Det är ett hån i hans röst där. Även om vi inte har tonläget hos honom, så måste det ha varit förvirrande för honom att stå och se på den här mannen och så få höra att ja, han har påstått att han är en kung. Och så står det, Jesus svarar honom, säger du det av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade, jag vill inte jude. Ditt folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Och här får vi igen det som Jesus talar om i Johannes 17. I världen, men inte av världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa, du är alltså kung. Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Och så Pilatus svarar honom, vad är sanning? Och där sker ett litet avbrott i deras samtal då. Som sagt, det här påståendet som Jesus kommer med, att han är kung och inte av den här världen, det är så annorlunda för Pilatus att han kan nästan inte förhålla sig till det. Han förstår att det här är ingen vanlig revolutionär, det här är ingen vanlig messias pretendent. Så... Men samtidigt så är det Jesus säger verkligt och reellt, så pass verkligt och reellt att människor omkring honom måste ta ställning till honom. Det är därför han anses som ett så stort hot, först av de judiska ledarna men senare också av både Herodes och Pilatus, så till den grad att Pilatus dömer honom till döden. Så Jesus är en kung och han är det i en värld som inte är i den här världen, eller som inte är av den här världen, men som absolut är i den här världen. Och det är därför som den här kungen, han dör på ett kors. Och det är nästan som att, alltså Jesus är ifrån himmelen, så han tillhör ju liksom en annan värld och han tillhör andra lagar. Han är nästan som en utomjording som vandrar runt här på jorden, men fungerar efter sina egna lagar, eller fungerar efter de lagar som han har ifrån sitt hem. Och det säger han ju gång på gång. Han säger att jag har kommit för att göra min fars vilja. Jag har kommit för att fullborda det som min far har gett mig att fullborda. Så han lever i världen, men han har en annan världs ideal för ögonen. Man kan säga att han andas en annan luft. Så är det ju när djävulen kommer och frestar honom och säger att gör dessa stenar till bröd. Och Jesus säger människan lever inte bara av bröd utan av vart ord som utgår ifrån Guds mun. Då säger han med det att det finns någonting som är annorlunda och som jag förhåller mig till. Och jag har tänkt lite på det att på ett sätt, och det är en haltande bild, men på ett sätt så är församlingen kallad att vara som Jesus och förhålla sig till den här världen på det sättet att vi befinner oss här, verkar här, fungerar här, inte fjärmar oss ifrån den här världen, men samtidigt så har vi vår luft och vår kraft ifrån en annan plats, ifrån någonting annat. Och den bilden som jag tänker på där är att vi är som astronauter på månen, som de som vandrade runt där och som hade på sig sina rymddräkter för att kunna andas och som hela tiden var tvungna att ha luft ifrån jorden för att kunna gå runt på månen. De var på månen, de hade sitt uppdrag där. Nu finns ju inga människor eller så på månen, men som liksom har det som sitt naturliga habitat. Men om vi tänker oss att något väsen hade kunnat leva där, så hade det ändå varit så att de hade levt under helt andra premisser än det människor på månen gör. Man fungerar på månen därför att man har sin rymddräkt, där man har skapat en atmosfär där man kan fungera efter de lagarna som gäller på jorden. Så till viss del måste man förhålla sig till gravitation och sådana saker som är på månen, men man är från en annan värld och man förhåller sig till, man lever utifrån den världen. Jag hoppas att det ger mening. Och det att leva efter himmelrikets lagar, grundlagar så att säga, det är att verkligen släppa loss också himmelrikets kraft på jorden. Det är inte bara att ha vissa principer som verkar märkliga för människor här på jorden, utan det är också att släppa loss de himmelska krafterna. Och det kan man ju se också i Jesu eget liv, om man efter den här bergspredikan i Matteus 5, 6 och 7. Så när man kommer till kapitel 8, som är precis då efter det första som sägs efter att Jesus kommer ner ifrån berget, så står det: när han gick ner från berget följde stora skaror efter honom. Okej. Och så står det: då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa: jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Och här ser vi att det Jesus talar om, det är inte bara en teori. Det är inte bara ett ideal och det är heller inte bara någonting som är skilt ifrån den här världen där man liksom går upp i någon slags andlig upplevelse som är helt skild ifrån den här världen, utan där himmelrikets krafter verksamma, eller himmelens krafter verksamma på jorden i tiden bland människor med verkliga behov, och där himmelen är svaret på deras behov, den det helande som finns ifrån Gud, den hjälp, den kärlek, den kraft, den heliga ande och så vidare som kommer ifrån Gud. Och det här, allt det här blir en kraft till seger över dödens krafter. Och det här upplevde ju också apostlarna när de gick ut och förkunnade, och aposteln Paulus när han skriver Filipperbrevet så talar han en del i kapitel 3 om vem han var i den här världen. Alltså på den här världens, utifrån den här världens sätt att tänka så hade han väldigt mycket och han var en resursstark person, han var en sann jude, han var en rättfärdig man och så vidare. Och han följde lagen. Och så säger han, men allt det som förr var mig en vinst, det räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Så han tog allt det där och lade det till sidan för att han hade fått tag i någonting som var mer värt. Och det han hade fått tag i, det var kunskapen om Kristus Jesus, säger han. Och rättfärdigheten från Gud genom tro, står det i vers 9. Och i vers 10 står det, då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död. Så det han får tag i när han släpper taget om sig själv, så att säga, det är uppståndelsekraften. Det är en kraft som vi besitter. Så det här att ge sig själv till Gud, att överlämna sitt liv i hans händer, det handlar inte bara om att få en ny filosofi som funkar i himmelen men inte på jorden, utan det verkligen handlar om, det är att få tag i uppståndelsekraften. Så när apostlarna gick ut så kämpade de i den här världen, men de kämpade inte med världens vapen. När de mötte problem i församlingen så kämpade de inte på jordiskt sätt. När de mötte förföljelse så bemötte de det inte på ett mänskligt sätt. Utan varje problem möttes med evangeliet. Därför att om Jesus vann seger på det sätt som evangelierna säger, alltså genom att dö och uppstå, genom att låta mörkrets krafter göra sitt värsta, därför att han visste att han skulle kunna ta tillbaka sitt liv igen. Om det är sant, då förändrar det allt. Också för oss som tror på honom, som har vårt förhållande till Jesus. Och saken är den att om vi som församling förlorar det här perspektivet, då förlorar vi vårt liv. Vi förlorar kraften, vi förlorar vårt existensberättigande. Och jag hoppas att det här är klart hur jag menar, att det finns ett sätt att förhålla sig till det här, den här idealismen, men också realismen. Att i trotsighet välja att följa himmelrikets lagar trots att det verkar så märkligt, trots att det verkar som att ja, men det där är väl inte någonting som passar in i vår tid. Det där är väl inte sättet som man ska hantera den här situationen på. Vi har verkliga problem här nu och vi kan inte låta en 2000 år gammal bok bestämma hur vi ska fungera eller vad Jesus gjorde för så länge sedan. Det kan väl inte ha någon aktualitet för oss. Även om vi inte säger så kan det ibland vara så att vi omedvetet eller medvetet tänker på det sättet. Men när vi gör det så förlorar vi vad församlingen är tänkt att vara. Och för oss som troende idag så betyder det här väldigt mycket. För det finns en utmaning ifrån Jesus om att leva efter himmelrikets naturlagar. Att fungera som en, om du vill, astronaut på månen. Att fungera som en som har den här världen som sitt arbetsfält, men himmelen som sin kraftkälla. Himmelens principer kommer ditt rike på jorden som det är i himmelen. Och vi vet tre saker. För det första så vet vi att en vacker dag så är det Guds naturlagar som ska gälla. Jesus ska komma tillbaka. Vi lever med det i tankarna. Vi lever utifrån den vissheten att Jesus kommer vinna seger. Och en dag så ska himlarna bryta in över jorden. Och himlen och jorden förenas. Och för andra så vet vi att Guds lagar, de kan bryta in redan nu, här och nu i vår värld. Det finns en öppning därför att Gud har sänt sin helige ande till den här jorden och som är verksam genom de som tror på honom, de som har tagit emot den helige ande. Och för det tredje så vet vi att det här är någonting som vi kan få tag i om vi sätter vår tro till Jesus. Och det är det som är den stora hemligheten. Lite som det står i Johannes kapitel 11 när Jesus talar till Maria när Lazarus har dött och han säger till henne: sa jag det inte att om du trodde så skulle du få se Guds härlighet, så skulle du få uppleva den här kraften, så skulle du få se vad Gud gör. Så frågan för oss är om vi ska tro och få se under, eller om vi väljer att vända oss bort och leva efter den här världens lagar. Ska vi hålla Kristi fana högt oavsett om det är motgång eller medgång, oavsett vilka trender som finns i den här världen, oavsett vilka besvikelser som vi möter och hur mycket problem vi möter. Det är Jesu utmaning och det är Guds kallelse, och det var det ordet och de tankarna som jag ville dela med dig den här morgonen. Gud välsigne dig. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och det här programmet har också sänts i Stockholms närradio. Om du vill komma i kontakt med Maranata-församlingen så kan du göra det via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Vi ska avsluta med att lyssna på en sång. Sprid Guds välsignelse till alla du möter och på återhörande.